Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om behandlingshem igen, och det ska vi göra den här gången med Johan Wetterlöv. Välkommen Johan.
Tack så mycket.
Du driver ju ett behandlingshem. Och jag tänker att jag överlåter faktiskt till dig att presentera både dig själv och ditt behandlingshem.
Ja, jag driver ett behandlingshem. Om jag ska vara så driver jag med och driver två behandlingshem, för det är två olika tillstånd. Ett som heter Österlenporten och ett som heter Segersholm. Vi består av totalt på de här två, så är vi tre enheter. Vi riktar oss till bara flickor och unga kvinnor. Vi har sex platser. Max 6 platser på varje enhet, så det är totalt 18 behandlingsplatser kan man säga som vi max kan ha. Vi ligger, som kanske min dialekt avsåg, vi ligger i Skåne på östkusten. Jag är legitimerad psykoterapeut, jag är fritidsforskare, jag är doktorand, forskar kring komplex PTSD och traumabehandling. Jag har hållit på med behandlingshem sedan 1997-98 någon gång, tror jag började. Och med den här målgruppen. I alla fall sedan 98.
Mm. Kan vi inte bara då börja i änden? Vad händer på ett behandlingshem? Liksom när är behandlingshem ett bra vårdalternativ? Och vad innebär det som vårdform?
Ja, det är ju, på ett sätt är det ju en behandlingshem är ju också en heldygnsvård. Det vill säga att på behandlingshem så lever man ju till viss del eller till rätt stor del sin vardag och parallellt med liksom själva, och i det liksom då behandlingen och bemötandet är liksom invävt i det. Men så man behöver liksom bo på stället. Det innebär inte att man flyttar dit alla sina möbler och skriver sin adress där, men man har ett rum, man bor där. Så det är en heldygnsvård på ett sätt, även om allt är ju inte behandling där, utan det är ju också vardag. Det kan ju vara allt ifrån om man mår så pass bra och det funkar att man går till viss del i skola eller om man gör sina fritidsaktiviteter och allt det här. Man bor ju där under tiden behandling. Det innebär inte att man inte åker kanske hem eller att vänner eller familj kommer dit, och man håller ju det i liv under tiden. Men det är ju, man får flytta. Alltså det gör också att det är ju, man har ju inte barn, inte yngre barn på behandlingshem, just för att det är ju ett behandlingshem. Där är ju vuxna, trygga människor, men det är fortfarande ett behandlingshem, utan då är generellt är det mer familjehem. Någonstans vid 13, 14, 15 års ålder är liksom tidigast där man kommer till behandlingshem. Ja, och det är min ena hund vi har i bakgrunden. Det finns en viss risk att han kommer att löta emellanåt. Mm.
Vilken åldersgrupp är det på tjejerna, eller vilken ålder är det på tjejerna som finns hos er?
Ja, då, på de här tre enheterna är ju till rätt stor del åldersindelade. För det är egentligen samma målgrupp, alltså vad det gäller vilka problem de har. Utan det är åldern som egentligen sker. Det är samma behandling med i grova drag på alla tre enheterna. Utan de är åldersindelade. Alltså på den ena enheten har vi från 14 upp till och med 17. På den andra enheten har vi från 17, tror jag det, till 23. Mm. Och sen på den tredje, som är ju ett gammalt tillstånd, så i realiteten är tillståndet 16-27, men i praktiken är det ju snarare 18-27. Så de är lite åldersuppdelade, kan man säga.
Kan man gå emellan de här, alltså börja på det för 14-17 och sen flyttas?
Ja, i teorin ja, i praktiken gör vi aldrig så. För man, även om det är samma behandling så är det ju inte samma människor på de här tre ställena. Man får ju olika behandlare. Och mycket av en behandling handlar ju också om att skapa relationer och en trygghet. Och det, så vi har gjort det, av alla dessa år jag hållit på, tror jag har varit med om det en, kanske två gånger max där vi har gjort det. Men generellt gör man inte det, nej.
Och vilka diagnoser eller vilka problem har de tjejer som kommer till er?
Hos oss så det ena är att det kommer ju aldrig tjejer till oss där livet har funkat rätt så bra tills bara för några få månader sedan. Och sen, det händer inte. Utan det är i princip alltid att man har mått eller fungerat eller både och dåligt under rätt lång tid. Och det är alltid från ett halvår till så här till ännu längre. Diagnostiskt så är det många som kommer till oss har det posttraumatiskt stresssyndrom och ännu mer kanske det man kallar, eller diagnosen, komplex PTSD. Vilket innebär att personer som varit utsatt för övergrepp eller trauma över tid. Många som kommer till oss har någon form av ätstörning, alltifrån hyfsat, inte jätteunderviktiga, men där man fortfarande har anorexi, så att säga, men man är inte i behovet av sondmatning eller så. Man har kommit så långt som man är rent medicinskt, alltså, men ätstörningen är ju kvar lika mycket. Många som kommer till oss har också en neuropsykos funktionsnedsättning, en högfungerande autism, ADHD, ADD. Självskadebeteende, självdestruktiva beteende, där man söker eller är i destruktiva relationer eller kommer i kontakt med destruktiva relationer. Men också till rätt så allvarliga självskadebeteende eller suicidnära beteende. Det är primärt det, kan man säga, så dåligt med, vi kan ha tjejer som har svåra tvång och sådär med rent diagnosiskt, men det är egentligen den gemensamma nämnaren oavsett diagnos och egentligen jäkligt dåligt mående och över lång tid. Det kan man säga. Sen diagnostiskt kan det variera. Men det kan man också säga att det händer ju inte heller i någon större utsträckning att vi får tjejer till oss som har ett bekymmer, alltså de har en diagnos och that's it. Det är väldigt sällan, utan ofta är det liksom man har kanske en ätstörning och så har man rätt så dåligt socialt nätverk, det funkar inte i omgivningen, eller man har ätstörning och man har PTSD, eller man har, alltså så där, de här kombinationerna är ju nästan alltid så i någon grad.
Just det. Hur brukar det ha sett ut för de här tjejerna innan de kommer till er? Hur brukar deras behandlingshistoria ha sett ut?
Det beror på ålder lite grann, men de har nästan alltid haft någon kontakt med BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin, längst resan, även om de nu kanske är myndiga och det är vuxenpsykiatrin. Så det är nästan alltid någon kontakt, och ibland har det varit långa, ibland har de varit inlagda i upp till ett år. Eller de kommer till oss från en avdelning där de har kanske vistats i många månader. Och detsamma är ju klart då, även om det är en vuxenpsykiatrisk eller barn. Så det är en vårdkontakt utifrån då BUP eller psykiatrisk mål, det är rätt så vanligt. Ofta, inte alltid, är också socialtjänsten involverad, för att det har inte heller fungerat eller man har problem som faller under socialtjänstlagen. Man har kanske ett destruktivt beteende eller vistas i riskmiljö, eller man har, som innan man var 18, så har man haft ens föräldrar eller vårdnadshavare har inte funkat, och man har kanske till och med ett LVU, alltså lagen vård av unga, kring det. Så det är ofta, och sen såklart då i viss grad kan det också vara att omsorgsförvaltning har varit involverad, alltså LSS-lagstiftningen, om man har en autism. Så en lång, ja, och sen har man ofta, en del har ju varit på de lite äldre kan ju hunnit med 2-3 behandlingshem innan de kommer till oss. Och kanske också inneliggande på psykiatrisk slutenvård över tid.
Så man kan liksom säga att behandlingshem, det är lite, då har man provat väldigt många andra vårdformer.
I alla fall när det gäller hos oss, för den målgrupp vi tar emot, så är det nästan allt, är det i princip alltid så, ja.
Och när de här tjejerna kommer till er, hur går det till när de Hur kommer man till er liksom?
Ja, vi tar inte emot privat placeringar. Det finns väl egentligen ingenting i lagstiftningen som förbjuder det, men vi vill ju att det ska vara en formell uppdragsgivare, för ibland kan man ju behöva stöd och hjälp eller någon form av fortsättning efter oss. Det kan ju vara rent praktiskt med hjälp med boende eller någonting, men där, och då vill vi ju att då ska kommun eller psykiatrin eller båda och vara involverade längs resan och liksom vara med på vad som händer och det arbete som har gjorts och vad som behövs och så vidare. Och då vill vi att de ska vara med. Så vi tar aldrig emot, det har hänt några få gånger genom åren jag har tagit emot privat när de är myndiga, men då är det väl specifikt just kring dem. Mm. Vi gör aldrig det om de är under 18, har ingen betydelse. Jag är nog mer och mer tveksam till att även göra det även om de skulle vara myndiga. Jag har sagt nej de senaste åren när man har frågat om det. Så det är alltid nästan alltid en socialsekreterare ibland från en psykiatrisk klinik som hör av sig till mig och beskriver lite, frågar lite så här om plats och bla bla bla. Och sen beskriva personen, alltså klientens eller patientens problematik och lite historik, så jag hör att det är liksom inom den målgrupp som vi specialiserade på. Och sen frågar jag alltid, för det, eftersom det är en behandling, ett HVB-hem är ju aldrig tvingande. Även om man kan vara på ett HVB, alltså ett behandlingshem på tvångslagstiftning, så kan man ju inte genomföra en behandling på tvång. Mm. Det är helt omöjligt. En behandling är ju någonting man gör. Alltså måste man ju på något sätt vara med. Så min stående fråga är alltid till de som ringer, hur resonerar tjejen kring sin egen person och vad hon vill och inte vill och tycker. Alltså så här, så jag får lite grepp om, har hon en villighet? De behöver inte vilja i märksamhet att de önskar, utan snarare att jag mår så jävla dåligt så jag är jättevillig att försöka och ta emot hjälp om jag bara får den. Den villigheten är jag ju rätt intresserad av att veta om den är där, för den prediserar lite grann om behandlingen kommer kunna vara verksam på ett, såklart på ett högst generellt plan, men i alla fall. Om det är så att de har problem inom den målgrupp som vi jobbar med eller har behandling för, och de inte är så, jag hör att nej, de vill inte alls till behandling, men hon vägrar egentligen. Då säger jag, men då måste ni först prata med henne, för jag kan inte säga någonting som gör att hon ändrar sig. Sen får de då skicka in en ansökan. Det är för att jag inte sen, för sen kommer jag alltid vilja, eller vi, någon från oss alltid vilja träffa tjejen i fråga. Och då får de skicka in en ansökan så inte jag blandar ihop hennes problem med någon annan jag har pratat med. För det kan ju gå någon vecka från ansökan kommer till att vi träffar. Sen träffas vi alltid, och det gör sig så ibland som du och jag gör nu, via länk. Mm. Men det är i alla fall, jag vill ju prata med hon som skulle genomföra behandlingen. Jag är inte i det läget så intresserad av, det kan jag visst göra också, prata med föräldrar eller annat. Men det är inte de som ska göra behandlingen, och det är inte hur de bedömer behovet som kommer att vara avgörande, hur hon bedömer det. Så det ena är att jag vill göra en bedömning på det, men jag vill framförallt ge henne en ärlig och möjlighet att förstå vad är det jag tackar ja eller nej till. Så att hon får en chans, att jag får en chans att beskriva behandlingen, får en chans att beskriva och svara på de frågor hon kan tänkas ha kring en behandling eller placeringen, eller det kan vara praktiskt, varför man är veckopeng, får man åka hem på, alltså den typen. Jag vill ju ge henne en chans att få svar på den typen av frågor också. För sen i nästa led så blir det att om hon säger nej efter det, så säger vi alltid nej. Det kvittar om föräldrarna säger att det hade varit jättebra för henne. BUP-personalen säger att det hade varit jättebra för henne. Alla säger det, men hon säger nej, då blir det nej. Mm. För då säger vi nej. Så går liksom. Och sen om hon då säger ja och vi, jag tänker, jo, det här, jag tror det här skulle kunna vara till hjälp för dig om du genomför den här behandlingen. Sen inleds ju behandlingen och då flytten till oss, att säga, utifrån planering som kommer sen. Och det, när man väl kommit så långt, så ofta går det rätt så fort sen. Då är det alltid från en vecka till ett par, tre veckor till att man faktiskt kommer till oss. När vi väl alla har sagt ja, för det mesta.
Mm. Du, vad kan få dig att säga nej förutom att tjejen själv säger nej?
Eftersom vi har den målgrupp vi har, och någonstans har vi så att man, det är möjligt att vi inte kan hjälpa alla som kommer till oss, så det kan jag stå ut med. Men jag kan inte stå ut med att man får illa utav att vara hos oss. Att saker och ting blir värre eller att man får mer illa. Och eftersom vi har många tjejer som har varit med om mycket trauma och den typen, så säger jag nej till om man har ett utagerande, alltså att man använder ett utagerande beteende mot andra människor. Alltså hot eller till och med fysiskt, men även hot. Där man använder liksom aggressivitet som ett sätt att få relatera i viss mån. För då blir det en tredje person, för de andra som bor där har liksom inte, de har nog med problem så det räcker, och de är redan rädda. De är rädda även om ingen jäkel är dum vid dem, en del av de här tjejerna. Jag vill liksom inte att man ska gå omkring och uppleva att man är otrygg. På grund av oss som jobbar såklart heller, men inte av de andra som bor där. Man ska komma ihåg att man bor ju tillsammans då, upp till 6 tjejer med, som var och en mår ju jäkligt dåligt. Det gör de inte varje sekund, och det är inte alltid det syns utåt heller för den delen, men det blir, och man gör ibland rätt så självdestruktiva saker. Så att man blir påverkad av varandra blir man hur man än gör, och det är ju som det är. Men jag skulle säga nej om det är så att det är risk att man påverkar där jag tänker att där finns historik där man har agerat ut mot andra med jämnåriga medpatienter eller annat i mer oprovocerat så att säga. Mm. Däremot, det har ju hänt många gånger att hon har ju varit våldsam mot personal när de skulle bälta henne, om jag får höra det. Då tänkte jag, det säger inte mig ett skit, för det hade nog kanske jag med blivit om någon försöker bälta mig. Så det är liksom inte i sig själv, det är inte beteendet så här, utan det är kontexten hur aggressiviteten används eller det våldsamma beteendet.
Mm. Just det. Var kommer tjejerna ifrån? Är det från hela landet eller är det framförallt Skåne?
Ja, nej, hela landet. Så vi har från tjejer från så långt uppifrån norr man kan komma. Och så hela vägen ner.
Och när man då väl kommer till er, hur ser sen behandlingen ut? Vilken behandling är det man får?
Ja, vi har en grund, ett som ligger som en grund och bas som alla som jobbar hos oss har utbildning i, och det är något som heter DBT, dialektisk beteendeterapi. Det handlar ju, för det är också bemötande, och där är en rätt mycket kring färdigheter, och där är en del som handlar om anhörigutbildning eller anhörigbehandling. Och det som vi också då ger till anhöriga för de som är under 18. Ja, även de som är över 18 om de godkänner det. Men de som är under 18, då erbjuds alltid vårdnadshavarna. Och där är ju i sig också en individuell del. Så DBT, dialektisk beteendeterapi, är själva grunden kan man säga. Sen jobbar vi med då kognitiv beteendeterapi, alltså psykologisk behandling. Och det är ju då specifikt utifrån, om det är ätstörning så är det ju, jobbar man på ett sätt, och är det PTSD jobbar man på ett annat sätt och så vidare. Så det är de psykologiska behandlingsmetoderna och bemötande grunderna är ju utifrån DBT och sen då till viss del och KBT.
Mm.
Sen har vi ju då, eftersom väldigt många som kommer till oss har ju också en psykiatrisk, alltså psykofarmakologisk, där man är medicinerad eller där finns ju den typen. Så vi har ju egen sjuksköterska och egna psykiatriker eller barn- och ungdomspsykiater vad det gäller de planerade delarna kring medicinering till exempel.
Mm.
Och det gör vi för att vi, och ska det, man få det till att funka och bli en bra behandling, så måste man, tycker, eller det är min erfarenhet, så måste man jobba i team. Man kan inte ha, där de går till en läkare och så jobbar man med någonting där och han eller hon tänker på ett sätt, och sen går de till en psykolog på någon av det eller på någon mottagning någon annanstans, och så jobbar de i en riktning, och sen så ska behandlingshems, de som jobbar på behandlingshemmet, att de ska försöka göra någonting, då funkar det inte med den här målgruppen. Då har man bäddat in ett misslyckande redan från början. Så vi vill ju liksom hålla i alla delar som är planerad vård. Antingen den är psykologisk eller medicinsk. Och då, när jag menar planerad, så menar jag såklart det, inte när det gäller om de har diabetes. Det får ju liksom man sköta på en diabetesmottagning. Eller om de bryter benet så åker vi såklart till akuten där och ortopeden. Men när det gäller liksom de här planerade sakerna som de är hos oss för, då vill vi gärna hålla att alla delarna är inom huset. Så att vi, för då kan vi prata med varandra och så att vi jobbar i samma riktning.
Just det. Och runt, är det något liksom litet team som jobbar runt varje tjej, eller hur stor är arbetsgruppen, liksom personalgruppen?
Ja, alltså, och det är därför vi har det uppdelat på 3 helt vitt skilda enheter som inte har egentligen något tjejerna som bor på de här enheterna, de träffas aldrig. Och vi gör liksom aldrig några gemensamma aktiviteter, alla 3 enheterna. Sen är det klart, vi som jobbar där har ju träffats ibland, och vissa av oss är ju på mer än en enhet. Men så team runt varje tjej är ju då att då har man 2 individuella psykologer eller terapeuter som man har individuella samtal med varje vecka, var för sig. Och sen har man 2 kontaktpersoner kallar vi det. De kan ju också vara behandlare för allt i världen, men de är liksom mer den rollen. Det är liksom själva huvudteamet. Sen har ju vi då också med läkaren och sjuksköterska som en del i teamet, fast det blir ju inte lika frekvent såklart, för de inte lägga stor del i själva behandlingsuppdraget. Så 4 personer kan man säga är som ett team runt varje tjej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Och hur ser dagarna ut hos er?
Och det är hyfsat likadant på alla tre enheterna. Måndag till fredag börjar alltid vid 8:30 med frukost. Och sen går vi igenom lite grann vad som händer under dagen. Det kan vara allt från att det kommer ett studiebesök eller någon som ska möta. Eller praktiskt, någon ska åka med en buss och så, när vi åker och så här. Så det gör vi på morgonen. Sen har man ju delvis individuella scheman, för man har kanske den ena tjejen har kanske ett samtal sen 9:30 med sin ena psykolog eller terapeut, medan den andra har inte det, för hon går till skolan eller så här. Så sen blir det till viss del individuellt, men ofta är det inte så i början att ja, de individuella samtalen är individuella, men man börjar inte med att man börjar i skolan det första man gör när man kommer till oss. Utan då har vi ju också, så där är ju vissa aktiviteter då från morgonen fram till 3:30, 4 på eftermiddag, måndag till fredag. Sen kvällarna, så på ett sätt är det som en arbetsdag. Även om inte det är så jättehögt tempo. Det är ju ingen som blir utbränd utav att gå i behandlingen. Det är inte så att de knappt hinner med mellan de olika. Men det är ändå liksom en struktur. Så det är väldigt strukturerat så att det är liksom speciella tider, det är speciella aktiviteter, de är förutsägbara. Och med vem och varför och allt det här. Det är ju rätt så viktigt. För en del av tjejerna är det jätteviktigt för att få det att funka. För andra har det kanske stor betydelse. Men det hjälper oss alla. Det hjälper jag. Vi behöver ha struktur i min tillvaro för att få det att funka. Så vi har liksom ändå en struktur. På kvällarna är det ju mer kanske som det är hemma. Eller så. Alltså några kanske väger träna eller någon gör det. Eller någon är på sitt rum och lyssnar på en podd kanske. Och så vidare. Tittas på tv, det lagas lite mat kanske och det ska ätas lite mat. Ja.
Är tjejerna med i till exempel att laga mat och städa och så, liksom ta hand om hemmet, eller görs det av personal?
Nej, de är delaktiga till viss del. Så i deras individuella schema så är det att de, och det kan de ju få hjälp med, så det är inte så att de bara, det här ska du göra och så fixar det, utan vi hjälper dem och ibland så. Men de har fortfarande att det ska göra. De ska ju tvätta sina kläder i våra tvättmaskiner och ta hand om det. Så det bokas ju in, eftersom de är 6 tjejer så är det ju, och det är väl bara 2 tvättmaskiner på varje enhet, så får man boka in det precis som man gör i en lägenhet, höll jag på att säga, i en tvättstuga. De ska städa sitt eget rum och sen har vi att man har någon städområde en gång i veckan. Det kan vara vardagsrummet eller köket eller någonting. De ska vara med, de behöver liksom inte hålla i det, men de ska vara med vid en matlagning. Alltså man vill ha kvällsmaten en gång i veckan. Så jo, absolut, en del sådana kanske som det är hemma för många. Att man får hjälpa till lite grann i alla fall med de här vardagssysslorna i någon grad.
Men har man terapi varje dag eller hur ofta i veckan? Hur många sessioner i veckan har man liksom ren behandling?
Ja, hos oss har man färdighetsträning, DBTs färdighetsträning. Då har vi 4-5 tillfällen i veckan. Så det är ju i princip varje dag.
Mm.
Och sen har man ju då åtminstone oftast eller nästan alltid har man ju 2 individuella samtal i veckan också då med sina terapeuter. Så ja, så rätt mycket av den här vardagsstrukturen är ju liksom rena psykologisk behandlingsintervention eller arbete.
Mm. Har man hemuppgifter mellan gångerna som man också ska hinna utföra? Jag tänker om det till exempel är tvång att man ska göra några, några hemuppgifter.
Ja, det har man. Och de är ju ofta, de pratar vi liksom om och så har man dem. Och när det gäller DBT så kan det ju veckans fokus, det kan vara alltifrån att vara mer medvetet närvarande eller att inte vara så dömande eller att be om hjälp, en sån här rätt så vanlig fokus på att försöka be om hjälp. Och det kan vara om det lilla, men det är alltså mer. Så det har man alltid emellan, men man kan ju ha även rent, som du är inne på, kanske mer specifik kring en stor svårighet man har tvång, så jobbar man med det. Och det kanske man inte alltid gör så mycket själv då, utan det görs ju, och det är väl då fördelen med behandlingshem att det görs ju ofta ändå, även hemupp, den typen av hemuppgifter gör vi ofta tillsammans med dem i någon grad. Det kan ju, det har ju inte varit att vi gör det, utan mer att nu, vi påminner dem och säger vi finns här, och så går de och gör det de ska göra då, kanske tränar på någon, går emot något tvång eller så.
Mm.
Och sen så pratar de med oss igen. Och ibland är det att vi ska vara med i någon grad och stötta dem under tiden de gör hemuppgiften.
Just det.
Och när det gäller våra ätstörningstjejer så är det ju, ligger det ju saks naturliga. Det är ju 5 måltider per dag som det är hemuppgifter kan man säga. Det är frukost, lunch, mellanmål, kvällsmat, kvällsfika. Och en del behöver mer stöd i det och andra gör det lite mer självständigt och det kan också vara en bra långt om att komma i den behandlingen.
Mm. När du säger att man har sina terapeuter, betyder det att man har en DBT-terapeut och en kanske då för någon annan specifik?
Nej, det behöver det inte vara, utan det kan vara att man har alltså våra terapeuter har ju ofta jag vet inte om det är dubbelkompetens, men alltså de är utbildade både i DBT och så är det KBT. Dock inte alla, det finns ju En del av dem kan ha bara DBT. Men för det mesta så har man, även om man har 2 så kanske man med den ene jobbar med DBT. Alltså utifrån DBT med det sättet att förhålla sig till det. Och med den andra jobbar man kanske med en traumaexponeringsbehandling. Mm. Så det ser lite olika ut beroende på tjejens problem så att säga. Mm. Vad är det hon är där för?
Hur länge är man hos er?
Det är ju ingen manualbaserad behandling som att man går igenom, det är ju så DBT är ju det fast den rullar ju på, men där man liksom går igenom, när man har gått igenom alla delarna så är den klar, utan man kan säga behandlingen är ju klar när man har kommit så långt att den har gjort att livet funkar bättre, jag har högre funktionsnivå, jag mår bättre om man skulle förenkla det. Och det tar olika lång tid, men jag brukar säga att man får ställa in sig på att lägga kanske 12 månader av sitt liv på den här behandlingen. Det behöver inte ta det, men det är bättre att säga det än att tänka att det är någonting jag ska riva upp på 3 månader. För det, lite grann är det så, går det verkligen att behandla det här färdigt på 3 månader så tror jag att behandlingshem är lite överkurs. Då behöver man inte göra så. För det är en rätt så stor insats i en människas liv att flytta en ung människa från vänner, skola, familj. Till ett behandlingshem. Det är en väldigt stor intervention i en människas liv. Så man ska inte göra det om det inte verkligen finns gott skäl för det, tycker jag. För det förändrar ändå den människans tillvaro i alla de här, ja, med relationer och annat i livet. Och det gör ju i sig också att många som kommer till oss, ja, det funkar ändå inte. Man är ändå sedan flera månader tillbaka boende på en vårdavdelning, så det är liksom inte. Man bor ändå inte hemma, man kan ändå inte funka i skolan. Och då så egentligen så ändras ju inte det. Men så det är rätt så långa behandlingar, eller ja, det är väl relativt. Men.
Och hur ser det ut när det börjar närma sig, liksom, när man börjar märka att men, den här tjejen börjar bli klar nu? Är det liksom, flyttar man ut bara rakt av eller är det någon form av utslussning? Eller liksom?
Ja. Ja, precis. Det ser lite olika ut. Det beror lite grann på hur gammal hon är. Det beror lite grann på vad hon ska sen efteråt. Är det en tjej som ska flytta till ett stödboende utifrån omsorgslagstiftningen? Så får vi ha egna lägenheter, men det är inte så kanske jättestor mening att träna för mycket på det, för det är inte så jag ska bo sen, för jag ska bo i en lägenhet i och för sig, men där det finns personal i närheten dygnets alla timmar eller så. Så lite grann beroende på vad målet är. Men sen försöker vi ändå alltid ha någon form av utsluss eller eftervård, där vi inte liksom, för det är ju inte egentligen, om man ska välja, det är ju inte hur en människa fungerar på behandlingshemmet, säger inte jättemycket, för hur vi än gör, hur många blommor vi än sätter i fönstret och försöker ha det och det ser ut som en vanlig villa, så är det fortfarande lite konstgjord värld. Där är liksom alltid omgiven av personal som man behöver inte tycka om i alla fall, men alla har åtminstone utbildning och liksom har en förståelse. Det är inte riktigt så alltid det som man sen lever i. Att, Så vi försöker alltid ha det, och det behöver inte vara att man bor någonstans, men att någonstans längs behandling så bör man också ut utanför behandling. Det kan vara gå i skolan eller ta sitt körkort eller gå upp i kuren. Alltså så att det händer saker som inte har med behandling eller behandlingshemmet att göra, utan egentligen har med livet att göra. Det behöver ju vara en del i behandlingen längs resan.
Och sen när man väl flyttar ifrån er, är det liksom hej då, eller har man någon kontakt med sin terapeut eller så efteråt?
Alltså efter att eftervården har avslutats så är det faktiskt hej då. Då avslutas det. Sen en del av de här tjejerna har vi ju lite kontakt med, nästan privat är det ju inte riktigt. Men alltså de hör av sig lite några månader efter, ibland några år efter, och sen brukar det försvinna även det. Fast det är inte alltid. Jag för någon vecka sedan träffade en kvinna, hon är 35 års åldern idag, som jag hade behandling för 20 år sedan. Så vi träffas inte ofta, det kanske en gång vart annat år, men ändå så är det någon form av relation kvar. Faktiskt. Så men den är inte styrd utifrån, utan det är mer. Så i princip avslutas det när eftervården, om det är en sån, när den avslutas.
Brukar det vara så att det finns ett kvarstående vårdbehov, men att man då ser till att till exempel öppenvården där kvinnan ska bo tar över då?
Precis. Så och det är därför, som jag sa, vi tycker det är viktigt att vi har en formell uppdragsgivare, för då är de också, har ju ett uppföljningsansvar längs hela resan, och vi kan ju liksom också kommunicera med dem inför utflytten, liksom lite grann, det här behövs, och det här, så här långt har det kommit, eller det här behöver hon för att det liksom tillvaron ska fungera, eller att vår läkare kan remittera de här medicinerna är det hon har, så att någon tar över den stafettpinnen och hon har en kontakt. Så det är nästan alltid att, eller det ska jag inte säga, men väldigt ofta så där skickar ju vi en remiss till då psykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin för ändå någon form av uppföljning och fortsatt kontakt i någon grad.
Hur brukar resultaten vara? Hur mår de här tjejerna när de är klara hos er?
Ja, vi har, man kan, det här blir såklart rätt generellt. De som genomför, alltså slutför behandlingen, alltså att de är kvar och det är planerad utskrivning, så vet vi att det är alltid en högre funktionsnivå. Det kan man då översätta till att då fungerar livet lite bättre. Vilket man sen nog kan översätta att då mår man också bättre. För en del av de här tjejerna så går det ju fantastiskt bra. En del har ju fortsatt en del svårigheter i sin tillvaro. Eller i den tillvaron de sen ska bo i, som är liksom en ny kontext. Så skapar det oreda igen. Man kan säga att de som avbryter, eller som vi avbryter, så är ju troligtvis, och det är ju inte så konstigt kanske, för då har man inte gjort behandlingen, så är det nog inte lika bra, nej. Så vi vet ju att behandlingen gör ju skillnad, sen har det ju lite grann beroende på vilken typ av problem man har. Vissa, autism är ju ingenting vi behandlar, det kan man inte bota, men därmed så kan man ju personen kan öka sin flexibilitet eller sina färdigheter kring att ändå förhålla sig, att det skapar egentligen kanske mycket mindre lidande i tillvaron och kanske egentligen inte nästan någonting alls. Men ibland är det också beroende av att vissa människor, i alla fall i omgivningen, också förhåller sig eller hjälper eller stöter till på ett visst sätt för att det ska fungera. Och det behöver ofta inte vara så jäkla mycket, men det kan också vara väldigt avgörande att just det fungerar. Så därför vet jag med tjejer med autism så är det ibland, inte alltid, det är inte diagnosen i sig, innebär inte det, men att så är det, för när de flyttar från oss, för då har de ju liksom våra rutiner, de är rutiner där, de är trygga där, det funkar, alltså så. Men så flyttar de till någonting och det är alltid nytt, det är nya människor, det är lite annorlunda man pratar med dem. Alltså, och där brukar ju vara, och då försöker vi alltid vara med och försöka och hjälpa till och så både stötta tjejen men också handleda eller stötta de personerna som jobbar på det här stödboendet eller kommunen. Så för att försöka minska det glappet emellan.
Just det. Vad tror du Johan, om, eftersom vi sa tidigare att ofta är behandlingshem liksom, då har man provat väldigt mycket annat. Om de här tjejerna hade kommit till er tidigare i sin vårdkarriär, man ska säga. Hade det gjort skillnad på slutresultatet?
För en del av dem, absolut, ja. På en del, i alla fall, det kan vara individuellt olika. Men de som är äldre, alltså 19, 20, 21, 22, för många av dem, absolut, ja. För de som är yngre, kanske 15, 16, nej, det är inte säkert. För de, ja, det är inte helt säkert. Utan det är först då egentligen som man har, de är villiga att vara, vara i det och jobba med.
Finns det tjejer, du nämnde ju innan vi satte igång och spelade in att du får ofta alltså bli kontaktade av folk som vill komma till er. Är det så att många tjejer vill till er liksom?
Ja, alltså vill och vill. Människor som, när vi människor mår fantastiskt dåligt och lider i vår tillvaro och vi kanske gjort det länge och vi har försökt saker och vi har försökt få hjälp och man kanske till och med har fått lite hjälp fast det hjälpte inte så mycket så här. Så är man ju ofta villig att såklart att så här kan jag inte ha det. Det här är liksom, det är för, alltså livet är, jag klarar inte detta och jag kommer inte klara detta själv. Jag behöver hjälp med det. Så den villigheten absolut ser vi eller hör jag om. Och det är ju i någon grad sant för de som kommer till oss. För det har vi ju gjort i alla fall en hyfsad bedömning att där är den villigheten.
Just det. Ja. Du, jag vet inte om det är en fråga som går att svara på, men det som jag ändå tänker är att det finns ju många behandlingshem i Sverige. Hur vet man att man kommer till ett liksom, bra behandlingshem? Alltså, som är...
Man får börja med att titta på hur det behandlingshemmet man, eller de, man kan ju bara söka på utifrån vilka bekymmer det jag söker för. Och så kan man ju googla på det eller annat. Sen får man ju nog gå in och titta på behandlingshemmet. Ofta har de ju, som vi har, hemsidor som ändå beskriver på något sätt vad det är de jobbar med och vad de har för inriktning. Ibland så tyvärr, och det här är lite grann en tumregel tycker jag. Om de beskriver på ett behandlingshem att de jobbar med väldigt mycket, väldigt olika problem och egentligen har behandling för alla problem. Då är nog tumringen att då är de nog inte särskilt bra på något problem. Det. Men det är ju, så det skiljer sig inte från behandlingshem eller om vi tar vad som helst. Då tar vi läkarkåren. Jag har en läkare som tycker han är bra på ortopedi och hjärtkirurgi. Alltså man kan allt helt plötsligt. Det är ju troligtvis inte den jag vill ha som ska skära i mig. Jag vill ha en som är specialiserad på just det. Alltså lite så. Om man uttalar sig att man tar emot allt och man kan lite allt. Man har behandling för nästan allt. Då skulle jag nog dra öronen till mig. Sen får man också läsa på då att vad de har för behandling. För det ska ju, tycker jag, behöver ju beskrivas. Man kan ju ringa dit också och fråga såklart. Men man kan ju börja med att läsa hur de beskriver det. Och den behandlingen, hur stämmer den överens med de problem jag söker för? Och det tredje är att säga att man har en behandling är ju en sak. Sen det andra, att de som genomför den här, alltså driver den här behandlingen, har de för utbildning? Hur många har utbildning i det? Så har man ett behandling som sex platser och säger att man bedriver till exempel KBT, och så har man bara en person som kan KBT, de andra har ingen aning knappt om vad det är. Då är det ju tveksamt om det är jättemycket KBT på det behandlingshemmet, till exempel. Så att ta reda på, och det, jag får ju många sådana samtal, man ringer och frågar mig, vad, kan du beskriva er behandling, kan du beskriva hur det funkar, och så här, så gör jag ju det.
Men det var jättebra punkter att tänka på för den som vill. För jag tänker att det kan ju både vara den patient själv eller föräldrar. Men det kan ju också vara socialtjänsten då som söker behandlingshem.
Ja, precis.
Johan, stort tack för att du berättade och gav en bild av vad det här med behandlingshem faktiskt innebär och hur det ser ut och så. Jättespännande. Jag tänker att det här är en behandlingsform som vi pratar ganska lite om, men som ju för vissa är väldigt, väldigt viktig och välgörande. Mm. Som vi inte får tappa bort liksom.
Nej, precis. Och det kan skulle kanske med vilja få, det märker jag ibland när man ringer att behandlingshem i Sverige alltså har inte rätt att använda tvångsåtgärder. Det är enbart på de behandlingshem som heter SIS, som är statens institutionsstyrelse som driver det. Det är enbart dem. Och när det gäller psykiatriskt så är det enbart BUP eller då vuxenpsykiatrin som har rätt att använda tvångsåtgärder.
Mm.
Det finns inget behandlingshem i Sverige som har rätt att göra rumsvisitationer, kontrollera, lösa in, hålla fast. Så om man använder det, eller rättare sagt om det är det man söker, då ska man inte söka ett HVB-hem, för de har ändå inte rätt att göra det.
Ja, just det.
Sen får man, kan man ju vara hos oss och på andra behandlingshem där du är under tvångslagstiftning. Alltså, vi har ju ibland på LPT-permission, alltså lag om psykiatrisk tvångsvård på permission, kallas det då, för de är hos oss och inte på avdelningen. Det händer inte jätteofta, men det händer ibland. Och vi har ju klart återkommande tjejer som har LVU, lag om vård av unga, som är en tvingande lagstiftning. Men de är ju på behandlingshemmet. Det innebär inte att vi får några andra, vi vill inte det heller, men behandlingshemmet, vilket som, får inte göra på ett annat sätt.
Utan det är liksom, lagen säger att de måste vara hos er, men det ger inte er rättighet att börja tillämpa andra metoder. Eller liksom
tillämpa, tvinga, alltså tvångsåtgärder, nej.
Just det.
Och det gäller alla HVB-hem i Sverige.
Jättebra att du förtydligar det. Tack Johan för att du var med.
Ja, tack så mycket.
Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.